Jag ska läsa ifrån Lukas evangeliet och det 15 kapitlet, och det börjar vid den 11 versen, och det är liknelsen om den förlorade sonen. Han sade: en man hade två söner. Den yngste sade till fadern: far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land. Och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet, och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskyddorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte: hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom: far, jag syndar mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig förgå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sade: far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sade till sina tjänare: skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den, så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och festen började. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade: din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven. Därför har han fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade: här har jag tjänat dig alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven. Fadern sa till honom: mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada. För din bror var död och lever igen. Han var förlorad och han är återfunnen.
Vi ber. Tack Gud att du är vår far. Att du ser på oss med kärlek och ömhet. Att du längtar efter gemenskap med oss. Du längtar efter att få hålla fest med oss var och en. Att få ge oss din glädje i överflöd. Vi ber Jesus att du ska visa oss någonting idag av denna din kärlek. Att du ska dra oss närmare dig själv. Amen. Vi ska alltså fortsätta i den liknelse där vi var för 14 dagar sedan. Jag brukar kalla den för liknelsen om den barmhärtige fadern och hans två söner. Eller kanske vi kan säga liknelsen om de förlorade sönerna. Det var inte bara en som var förlorad ju, utan båda. Förra gången så hamnade fokus på den yngre. Han som lämnade fadern men sen vände hem igen. Och idag ska vi möta den äldre sonen. Han som var borta fast han var hemma. Tidigare i Lukas 15 så berättar Jesus två andra liknelser. på samma tema. Först handlar det om det förlorade och återfunna fåret. Och sen om det borttappade och upphittade silvermyntet. Och så här säger Lukas i början av kapitlet när han ska introducera de här tre liknelserna. Alla publikaner och syndare höll sig nära in till Jesus för att höra honom. Men fariseerna och de skriftlärde kritiserade honom ständigt och sa: "Den mannen tar emot syndare och äter tillsammans med dem." Och så säger Lukas, då berättade han denna liknelse för dem. Alltså först berättades den här liknelsen för de kritiska fariseerna. Och i de första två liknelserna om fåret och myntet då, så finns ingen motsvarighet till den här tredje liknelsens senare del. Alltså den som beskriver den äldste sonens bittra reaktion. Utan de första berättelserna, de slutar i fest och glädje utan några komplikationer. Men så i den tredje liknelsen så är det som att Jesus till sist då skapar en figur som de kritiska fariseerna ska kunna känna igen sig i om de vill lyssna. Men som den gode pedagog han är, så lämnar han till dem och till oss alla som lyssnar att själva avgöra hur det här ska sluta. Den känsliga fråga som alltså lämnas obesvarade är ju ifall den äldre sonen ska bli med på festen. Om han ska gå in och dela glädjen. Om han ska ändå till sist vända om från sin bitterhet och avund och sitt missnöje. Om han också faktiskt till sist ska finna försoning. Eller om han ska stanna kvar där utanför festsalen insnärjd i sina egna destruktiva tankar och mörka känslor. Det får var och en som lyssnar avgöra. Från faderns sida så finns ju ingen ovilja mot den äldre sonen. Han är inte mindre angelägen om honom. Och man kan se i den här berättelsen att i båda fallen, när det gäller båda sönerna, så sträcker fadern sig ut för att möta sin son där han befinner sig. I utblottelsen lika väl som i vreden. För först då när den yngre sonen, utblottad som han är på allting, när han närmar sig fadershuset så springer fadern emot honom för att han verkligen ska veta att han är välkommen. Och sen då när den äldre sonen står där vresig och sur utanför huset och vägrar att gå in, då står det att då gick fadern ut, fadern kom ut till honom. Så han springer till sonen, den yngre, och han kommer ut till den äldre sonen. Han rör sig hela tiden mot oss, var vi än befinner oss. För han vill ha gemenskap. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, står det. Och i folkbibeln står det, fadern försökte övertala honom. I 1917 års översättning så står det att han talade vänligt med honom. Och något av den positiva klangen finns också i det grekiska ordet, som snarare betyder att fadern vädjar än att han ger sonen en uppsträckning. Fadern är alltså lika angelägen om att nå den äldre sonens hjärta. Och det där tydligen som man har det största problemet, att nå fram verkligen till hjärtat. Den här sonen, han är å sin sida ännu inte beredd att övervinna sin sårade stolthet. Utan han svarar med bitterhet. Här har jag tjänat dig alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, man kan riktigt höra tonen, när han kommer hem, han den där, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven. Vilket sätt att du bara kan. Och så länge den här sonen biter sig fast i sin bitterhet och sina anklagelser, så är det omöjligt för honom att gå in och dela festen. Därför att bitterhet och avund skapar ett utanförskap och en spärr mot glädjen som Gud vill ge. I själva verket så hade ju båda de här sönerna lämnat sin far. Den ene hade lämnat i ett öppet uppror och den andra i ett stumt missnöje som sen gick över i vrede och avund. Den ene slog sig loss för att pröva något nytt. Och den andra satt fast i gamla vanor, förlorad i sina plikter. Jag har läst här i veckan, jag håller på med att läsa Frank Mangs Högst personligt. Det är, ni vet, kanske en serie på 3 böcker. Och jag läste nu i veckan om, jag tror det var från hans tv-predikan som han höll någon gång. Över 80-årsåldern, när han talar om evighetsbarnet inom oss, det gråtande evighetsbarnet som vi så lätt försummar. Och det kan man försumma på båda de här olika sätten och på många sätt. Man kan försumma det genom att helt enkelt vända ryggen åt far och gå sin egen väg. Kanske i äventyrslystnad eller känsla av att det måste finnas något annat. Man kan också försumma det här evighetsbarnet genom att vända Gud ryggen fast man egentligen är hemma. Man går så upp i sina plikter, sitt arbete, allting annat. En relationen, så att ändå blir det här evighetsbarnet försummat. Den här äldste sonen, det är ganska mycket av plikten framför allt över honom. Den yngre, han är ju mer impulsstyrd av och präglad av äventyrslyssnad och så. Men den äldre sonen, han hade alltid gjort det som förväntats av honom. Han hade varit skötsam. Men frågan är, vad hade fadern betytt för honom? Hur viktig hade egentligen relationen varit? Förmodligen inte alls särskilt viktig. Känslorna till fadern verkar mest vara färgade av besvikelse och missnöje. Han klagar på sin far och tycker att han missunnat honom det han förtjänat. Han pekar på sin långa och trogna tjänst, sin exemplariska lydnad. Och han menar att fadern borde ha visat honom lite mer uppskattning. Han är besviken på far, besviken på alla dessa år hemma på gården. Missnöjd med det ständiga slitet. Och därför kan han inte heller dela faderns glädje den här kvällen. Och då blir det så tydligt att trots att han har delat hus och hem med fadern, så hade han inte alls blivit särskilt lik sin far. För då hade han ju delat glädjen över sonen som kom hem, brodern som kom hem. Och kanske hade den här äldre sonen tidigare inte varit medveten om alla dessa jobbiga känslor, hur mycket det fanns utav dem inom honom. Så den fråga som nu ställs på sin spets, det är om han också ska inse att han någonstans också är en förlorad son som behöver försoning. Att han, precis som sin lillebror, behöver fars förlåtelse, fars omfamning. Att han också faktiskt behöver komma hem i djupaste bemärkelse. Och jag har en känsla av att den hemkomsten, den omvändelsen, på ett sätt var svårare än den som lillbrorsan hade. Den äldre sonen, han är inte bara besviken på sin far, utan han är också avundsjuk på sin lillebror. Han är avundsjuk för den generositet som fadern visar honom, den slarvige sonen, han som har förstört familjens halva förmögenhet. Och kanske hade storebror också avundats lillbrorsan för den frihet som han hade skaffat sig på hans bekostnad. För en dag som brodern gav sig iväg så hade ju hans egen arbetsbörda bara växt. Han fick ju ingen större frihet, han blev mera bunden. Och kanske gick han där mitt i knoget, och drömde om att själv få uppleva samma äventyr och samma nöjen som brorsan. Att identifiera sig med den här yngre brodern ligger kanske inte så nära till hands för de utav oss som har vuxit upp i kristna hem och kanske inte heller haft någon period utav avståndstagande och så. Utan då är det på ett sätt lättare att identifiera sig med den äldre sonen. Även om det på ett sätt känns svårare, eftersom han, även om vi förstår honom, så känns han ju lite osympatisk. Som inte vill gå in och dela glädjen. Men jag tror att det är så, i alla fall tycker jag det själv, att vi har något av båda sönerna inom oss. Och jag tror att om vi ber Gud visa oss, att jag kan känna igen i mig, jaha, där finns den yngre sonen och där finns den äldre sonen. Att det kan vara en väg till att djupare lära känna Gud som far. I båda dem, i båda dem igenkänningarna. I mitt möte med den äldre sonen så ställs jag inför en del frågor. Till exempel den här. Vad gör jag med min besvikelse? Det första är att se om jag har någon besvikelse. Men om jag har det, vad gör jag med den? Vad gör jag med min besvikelse över mitt torftiga kristna liv? Min besvikelse över församlingen, över alla brister i den kristna gemenskapen och i mitt eget liv. Och hur mycket besvikelse finns det i min egen plikttrohet? Jag gör det som förväntas av mig, jag jobbar och sliter i församlingen och för Gud. Jag håller mig till det som är rätt och riktigt, men kanske någonstans mitt i alltihopa saknar jag festen och glädjen. En annan fråga som hör ihop med den första är, på vilken grund bygger jag mina förväntningar på Gud? Om jag nu har blivit besviken, så kanske det är viktigt att fråga, på vilken grund har jag förväntningar på Gud? Är det min egen förtjänst eller är det hans barmhärtighet som är grunden till att jag kan ha förväntningar på Gud? Varför skulle Gud ge mig av sin kärlek och sina gåvor? För att jag har gjort en insats för honom, att jag har varit duktig och skött mig och gjort min plikt? eller därför att han är en god far som älskar och vill sina barn väl. Gud har inga favoriter. Den som har bekänt sig till honom i hela sitt liv och tjänat troget i hans församling, och den som har gått sin egen väg och sen återvänt till fadershuset, båda är lika kära för honom. Och han vill ta dem båda i sin famn. Han vill dela festen och glädjen med båda, det vill säga med oss alla. Det sjöng vi om i den första sången. Fadern som vill ta oss alla i sin famn och förena oss med Kristus. När den äldre sonen öser ut sin bitterhet över fadern, så svarar fadern ändå med kärlek. Han säger: mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ju ditt. Han hade alltså blivit hemmablind, som Lena sa, och såg inte hur bra han hade det. Och att han kunde ha gjort fest, han kunde ha hållit hur många fester som helst. Hos fadern finns inget avståndstagande, faktiskt inte ens en förebråelse för hans dåliga uppträdande, utan bara en längtan att få dela glädjen med honom också. Och en önskan att han äntligen ska upptäcka sin sanna identitet som sin fars älskade son. För han har ju också faktiskt varit på flykt. Det är inget fel med att vara plikttrogen, det är ju inte det som är poängen. Utan problemet är i det här fallet att plikten har fått komma före relationen. Och då försvinner också glädjen. Glädjen i livet och glädjen i tjänsten. Och istället för den här glädjen så börjar istället missnöjet att skjuta sina destruktiva skott i våra liv. Men en sak är säker, att var jag än befinner mig nu, så vill Gud dra mig närmare sig själv. Han vill låta mig upptäcka större djup i detta att han faktiskt är min far. Och vilken kärleksfull far han är för mig. Därför säger han till oss var och en: mitt barn, du är alltid hos mig. Även om du ibland stänger ditt hjärta för mig och för min kärlek, så är min kärlek ändå alltid lika verklig. Jag stänger aldrig mitt hjärta för dig. Du finns alltid inför mitt ansikte. Allt mitt är ditt. Kom in i min glädje. Låt oss hålla fest. Guds rike liknas ofta i Bibeln vid en fest. Visserligen inte, här nere är det bara en försmak, men ändock. Guds rike består i fröjd och frid och glädje i den helige ande. Och Gud vill dela den festen och glädjen med oss som är hans barn. Låt oss be. Himmelske far, att du ser på oss alla med ömhet och värme. Tack att du längtar efter att få dela ditt rike, din glädje med oss alla. Tack att du vill visa oss mer och mer vem du faktiskt är, hurdant ditt hjärta är. Jesus, ge mig mer av dina tankar om mig själv och om mina syskon. Hjälp mig, Herre, att så fort som möjligt upptäcka när jag på något sätt glider bort ifrån din närhet. Och hjälp mig att då genast vända hem igen och möta dig där du kommer med öppen famn. Ber också att du ska fylla mig med din kärlek, så att jag också kan delta i glädjen när du ställer till med fest för någon syster eller bror som har kommit hem. Herre, ge oss alla en fördjupad glädje i vårt barnaskap och i vårt tjänande. Ber om det, Jesus. Vi är bara helt stilla en stund och talar med Gud. Jag får bara för mig att Herren vill säga: jag vill lyfta bördor från trötta axlar. Ge min glädje. Tack att ditt hus i första hand är ett hem där du vill möta dina barn. Där vi också får möta varandra i din kärlek.